Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Natasha Mariana som är en del av trion bakom Ladies Love, ett kreativt kollektiv som tidigare hette Ladies Love Hip Hop. Vi pratar om idén bakom Ladies Love, att arrangera events, att DJa, boka artister och allt däremellan. Något vi även pratar om är att ge nya och intressanta talanger chansen att spela live, vilket Ladies Love gör genom den nya festivalen Symefest som arrangeras för första gången nu under våren 2023. Här är fokus på musiken och kulturen, men samtidigt som de vill ta fram initiativ som bidrar till en mer jämställd livescen. Vi kommer även in på lärdomar och motgångar under åren som de har drivit Ladies Love och hur de har tacklat de här samt motiverat sig till att fortsätta mot den stora visionen. Det här och såklart mycket mer. Välkommen till Musikbranschpodden, Natasha Mariana.
Hej, tack så mycket.
Superkul att ha dig här.
Ja, det är jättekul att vara här också.
För den som inte vet vem du är, om du träffar någon, hur presenterar du dig då? Kring vad du gör för någonting.
Ja, och jag tycker ju det är lite jobbigt. För att jag kan liksom inte säga den här jätteschyssta meningen. Men försöker fila på den. Men jag skulle säga att jag är en DJ som också arrangerar events och kulturupplevelser. Men jag är också manager.
Just det. Ja. Olika roller och olika projekt och du jobbar med massa olika saker. Kombinera, alltså särskiljer du det personligt och professionellt eller flyter ihop?
Jag identifierar mig väldigt mycket med Ladies Love.
Ja.
Typ så.
Exakt.
Skulle jag kunna säga. Men specifikt det är liksom när jag går på stan så tänker inte jag att jag är en DJ på stan.
Nej.
alltså ibland kan jag komma på att jag faktiskt är det. Det blir så att man liksom kommer på vem man är för hur andra säger saker om en.
Att du typ ser dig själv utifrån sett när någon
säger. Ja, men typ att någon
någonting.
Typ kanske skulle säga, ja men träffa min vän här, hon är skitgrym DJ, alltså du verkligen måste träffa henne. Typ om någon skulle säga någonting sånt fint.
Ja, ja.
Då blir det liksom att jag typ alltså jag vänjer mig inte vid att bara just det.
Det är
så en person ser på mig.
Exakt.
Men så kan jag ibland tänka, fast jag är ju inte bara en DJ. Jag gör ju så mycket mer.
Ja.
Och nu blev jag bara en DJ. Ja, det får jag vara.
Exakt.
Den här gången.
Bra tankar. Alltså jag håller med dig. Man är ju så mycket mer än sin yrkesroll. Mm. Även om man bara har en yrkesroll så är man ju så mycket mer som person. Men vi går in på Ladies Love som är då ett kreativt kollektiv. Vad innebär det?
Vi har ju diskuterat det också i många år. Vad är vi för någonting? Men det har liksom i slutet av dagen alltid landat i att så här, vi är ett kreativt kollektiv just på grund av att vi gör mera än att vi enbart DJ-ar.
Ja.
Vi är en DJ-trio som har hållit igång sedan 2014.
Mm. Och det började som DJ-trio?
Vi var fyra faktiskt. Och vi alla DJ-ade inte från hela början.
Mm-hmm.
Linda och Rebecca DJ-ade. Och jag och Norsin hade andra uppgifter inom att styra upp våra evenemang helt enkelt. Men sen så blev det att vi alla började DJa och sen så slutade Norsin vara en del. Och då vi hette också Ladies Love Hip Hop innan. Och sen, ja men sen kanske 2016-17 har jag, Linda och Rebecca kört.
Just det.
Men det är ingen beef. Det låter ju verkligen som att det är en beef när någon har hoppat av. Det är bara kärlek.
Skönt. Mm. Men vad gör ni då konkret i ett kollektiv?
Ja, allting började med att vi DJade och styrde klubbevents. Och byggde upp oss ett namn i Stockholm men också runt om i Sverige. Sen så, ja men redan från början så var det väldigt tydligt att Linda var mer artistfokuserad. Hon har sjungit i Tensta Gospel Choir. Hon började i Joyful Noise, deras ungdomskör. Körat bakom artister. Hade liksom idéer på att skapa egen musik. Medan jag och Rebecka var mer intresserade av branschen. Ja, men så både jag och Rebecka runt 2016-17 där. Nu börjar jag med vår historia här.
Kör på.
Men, ja, men vi ville lära oss mer om branschen helt enkelt. För vi visste ingenting. Vi var typ 18-19 år och DJ och styrde klubbar. Mm. Och ja, då började vi lära oss mer och samla på oss erfarenhet och kunskap. Och idag så vi DJar vi. Vi kurerar olika typer av events, upplevelser. Vi har vår egna konceptuella festival. Linda som går under namnet Napoles som artist. Vi släpper hennes musik, independent. Ibland konsultar vi för andra. Vare sig om det skulle vara att hjälpa någon annan att producera ett evenemang. Eller om det är ett specifikt brand som vill kanske göra en lansering för en produkt. Och därmed göra ett event också. Eller hitta på någon kul aktivering runt omkring det. Så att vi gör en hel del olika saker.
Mm.
Och det är därför i slutet av dagen det känns bäst att säga, kalla oss kreativt kollektiv.
Mm. Vid starten där då, hade ni tanken på att ha det som en business längre fram? Mm. Alltså göra någonting affärsmässigt av det liksom?
Mm.
Det fanns från start?
Ja.
Ja.
Jättestora drömmar från start. Alltså verkligen så här unga tjejer som drömde stort och var liksom, vi ska ta över världen, typ så. Men framförallt alltid en känsla av att en stark känsla som inte kommer från typ en egoistisk plats utan mera, eller egocentrisk plats, utan en känsla av att inte riktigt passa in här i Sverige.
Mm.
Och inte riktigt känna att den kulturen och det vi vill göra finns riktigt här och liksom känna oss på något sätt alltid lite begränsade till våra idéer och att hitta någon slags hela den här känslan av att passa in och därför vilja ta oss härifrån. Det var faktiskt väldigt tidigt att vi kände så, vilket vi fortfarande känner än idag.
Om vi går tillbaka till det här med, som du pratade om, att ni hade ändå visionen om att göra det här till någonting riktigt fett, någonting stort från start. Hur lång tid tog det innan ni liksom kunde se att nu är det en business?
I början så, ganska tidigt, så körde vi alla med enskilda firmor.
Mm.
För att vi, hade ju våra egna DJ-gigs mycket och gjorde andra separata grejer, vilket vi fortfarande gör idag. Men jag tror att det var kanske runt 2018-19 någonstans där som vi mer började ha liksom en tydlig strategi framåt.
Mm.
Sen kom ju pandemin.
Mm. Ja.
Så det var som att vi gjorde ett så här ganska bra år 2019 och 18 och var bara så här, fan vad kul, det går verkligen framåt. Vi vet vart vi ska, vi vet vart vi vill. Vi vill liksom bygga upp våran konceptuella festival här. Vi vill fortsätta liksom utvecklas som DJs. Linda håller på med sin musik som vi kommer släppa independent. Så vi har tre så här starka pelare som vi jobbar med. Men sen så har vi ju saker runt omkring som kommer till oss på ett eller annat sätt.
Mm.
Men det var liksom tre tydliga liksom fokusområden som vi verkligen ville utveckla. Och så kom pandemin. Och det stannade ju upp en hel del, men det har också utvecklat oss alla som individer och team också.
Mm.
Så det har inte heller bara gjort liksom den här tiden som har varit så konstig för så många, har inte heller bara lett till att vi har bara stannat upp och bara pausat hela verksamheten och sen fortsatt på där vi var 2019, utan det har ändå gjort så att vi har tänkt om en hel del, både kring namnet, men hur vi jobbar som team, vad vi alla vill individuellt, vad vi tycker är roligt, vad vi inte tycker är roligt, vart vi vill utvecklas.
Men i det här teamet, alltså av er tre då, har ni olika roller som är liksom definierade?
Det är svårt för oss att så här, helt bara definiera, men det finns liksom oskrivna roller och skrivna roller. Till exempel Rebecca är ju vd, så att hon har fått på sig att vara liksom hon pratar med revisorn och liksom hon säger vad budgeten är på liksom resekassan och ja, nu har vi spenderat för mycket här, eller in mera kvitton och hela den biten liksom. Det är på henne. Naturligtvis har vi alla ett ansvar där, men men och sen så just nu så har vi fördelat det lite med att Rebecca tar till exempel hand om live och förfrågningar mer. Medan jag jobbar mera med Linda när det kommer till framåt för hennes artistkarriär och planer, finansiering, med olika möjligheter kring hur det ska gå framåt. Det är jag och Rebecca som jobbar med vårat festivalkoncept. Det är inte Linda en del av till exempel, men hon är väl informerad och liksom en del av det på ett sätt ändå. Så det är lite olika. Just på grund av att det skedde ändå ett skifte för oss i gruppen, där när Linda började fokusera mer på sitt artisteri, så blev det väldigt naturligt i att så här, hon, när hon får sin lediga tid så är hon i studion mycket och hon skapar nytt och gör hela den grejen.
I den här, som du sa, alltså från start till liksom, tills att ni började se att men det här är ändå en business på något sätt. Hur motiverade ni er att fortsätta? För det tar ju tid. Hur motiverade ni er att det kommer gå? Det kommer liksom lossna till slut och sen så kommer vi liksom komma över någon slags kulle.
Alltså den här motiveringen sker fortfarande än idag, kan jag säga. Det är ju verkligen tufft att göra sin egna grej och fortsätta. Och det är ju fortfarande tufft på grund av att nu är vi ju i en finanskris också. Och det märker ju vi av.
Ni gör det? På vilket sätt då?
Det är absolut inte på samma nivå när det kommer till... alltså förfrågningar, eller då tänker jag, det finns fortfarande ett intresse, men det är liksom, det har ju skiftat i branschen, där det är att det är väldigt mycket som ska hända samtidigt. Så att om man kollar på livescenen, som säkert andra har pratat om i podden, att vissa grejer säljer på skitbra, andra grejer gör inte det, och allting ska hända på samma gång. Hela den grejen skapar ju lite en mer oförutsägbar liksom närvaro för en på ett annat sätt än innan, men också att företag har inte samma typer av arvoden och pengar, märker man lite.
Nej, exakt. Drar den åt sig lite grann för att betala elräkningar istället.
Ja, men typ. Eller så här, det har varit kanske lättare att sätta partners för vissa saker innan. Men nu är det inte lika lätt, för att partners håller lite mer på budget där och så vidare.
Men hur har ni motiverat er i det då?
Förlåt, jag svarar aldrig på dina frågor. Jag bara pratar om annat. Hur har vi motiverat?
Har ni liksom hjälpt varandra i det? Har ni känt att ibland har någon en dipp? Eller?
Ja, men så är det ju. Det är upp och ner hela tiden. Men jag tror att vi har varandra, helt enkelt.
Exakt, det positiva med vår grupp.
Ja, exakt. Vi har varandra, och att när vi gör våra grejer så har vi väldigt kul, och det ger väldigt, väldigt mycket. Så jag tror att det jämnar ut sig. Dipparna och the high and the low bara blir plus minus noll till slut, och så fortsätter man.
I den här, det låter ju som att ni har kommit väldigt långt som grupp liksom. Och ni driver någonting av ändå glädje till musiken, men också någon slags vision om att nå någonting större. Alltså att ni vill ta det här ännu längre på något sätt. Och det är fortfarande den glöden som ni har, eller? Alltså just att lyfta det till andra städer, andra marknader.
Absolut, men också skapa en förändring på hemmaplan. För det är inte heller som att vi bara vill härifrån och skita i Sverige, utan vi... Som jag sa innan, jag vill ändå poängtera att vi är så tacksamma av att alla möjligheter vi har fått här och allting som har kommit till oss, och personer i vårt nätverk som har gett oss möjligheter eller hjälpt oss på vägen och så vidare. Så att vi har liksom en väldigt stor ambition om att ge tillbaka till exempel som Rebecca och jag har ju haft en arrangörskurs tillsammans med Changers Hub som vi vill fortsätta med också för att lära. Det finns så många som vi ser oss själva i idag som DJ-er eller driver klubbevents eller gör olika initiativ, och det bara bubblar om så många liksom kreativa initiativ av unga människor som verkligen är hungriga. Så att på något sätt ge tillbaka till de personerna som där vi också kände när vi var 18-19 år, så hade vi inte någon som vi kunde prata med eller som hade gjort våra, som vi kunde identifiera oss med. Det fanns inte riktigt helt. Men om vi kan hjälpa andra så är det bara en win-win för alla, för det kommer göra så att hela staden utvecklas. Så det, samtidigt som vi vill liksom, ja, men nå ut och bygga vårt brand mer internationellt, både när det gäller Ladies Love men också Napoles, så skapa en förändring på hemmaplan helt enkelt av att starta nya initiativ, nytänkande events, samarbeta mer med personer som är likasinnade men också ge tillbaka. Så.
Men det här skapa förändring, det är ju superbra. Men det kan också vara, det behövs ju mycket, jag kan tänka mig att det kan kännas mycket att ta sig an.
100%.
Att liksom, det är ju inte ert ansvar.
Nej.
På det sättet. Men går man in i något med liksom full steam ahead, så kan det ju fortfarande vara att man kanske, jag vet inte, känner att så här, kommer det räcka? Förstår du vad jag menar? Att så här, kommer våran ork räcka? Kommer våra initiativ räcka? Kommer det vara good enough? Men det måste ju göras såklart. Men det måste ju till fler.
Nej, men jag fattar vad du menar, för det räcker inte att det alltså att vi har bockat av att så här, ja, men här finns det några kvinnor som tänker lite extra på jämställdheten här, och så nu har vi bockat av det finns ju redan i våran stad liksom. Det är inte så, eller typ, ja, men nu vi på det här företaget, nu tar vi in den här jämställdhetsorganisationen som ska berätta för oss, eller som ska berätta för oss om representation, och att vi liksom, vårat företag inte alls är representerat utifrån hur det ser ut i samhället. Det räcker inte bara med den här workshopen och så har man bockat av det, utan det är så här, det krävs ju jättemånga initiativ och flera människor som hoppar på det. Och det var ju därför också vi anslöt oss till Ignition och Luger för vår festivalsatsning, för vi kände att vi vill ha större muskler för att vi har bra idéer och kommer med en bra kraft och har byggt upp ett, liksom, ett varumärke, men vi kan inte heller göra allt själva. Och vi är ett litet team, så det var då vi hojtade på dem för att kunna göra det större eller få mer muskler och så vidare. Och det är ju bra.
Verkligen.
Att de ser liksom en möjlighet i det och att varför det är viktigt. Men det som du säger, det är inte heller att man kan inte heller tänka att man ska göra all förändring själv, för att som du var lite inne på, det är lätt att bränna ut sig. Och det är någonting vi har sett också i vårat nätverk, eller folk runt omkring oss har liksom gjort otroliga initiativ för en förändring eller för att upplysa orättvisor i samhället, men det är tufft att liksom konstant bara jobba så. Det vi har försökt mer göra är att hur kan vi bidra till en positiv förändring av att jag och Rebecca till exempel har en DJ-kurs för några. Det är inte en förändring som känns tungt och jobbigt för oss, utan det är så här, jag ger tillbaka och förhoppningsvis blir du inspirerad och peppad och får ett nytt forum och lär känna nya personer inom det här initiativet och den här workshopen som kommer kunna ta dig vidare på din karriär. Eller vi har den här arrangörskursen för att berätta om våran kunskap. Det är exakt som du gör i den här kanalen.
Vi går in och snackar om det här med Symefest, som är er första festivalkoncept, som kommer ske nu under våren 2023.
Yes.
Berätta.
Ordet Syme, det kommer från ett botaniskt ord, och det, en Syme är hur en växt växer helt enkelt. Så att en skälke kommer och så kommer en ny skälke och så en ny och en ny och en ny. Och vi tyckte att just ordet Syme passade det vi vill göra. För att vi skapar någonting för att det ska växa. Mm. Och allt vi har pratat om. Men också att vi vill boka talang som är framåtsträvande, som är unik, som är liksom i framkant, både när det gäller artister och DJs och andra typer av talanger som kanske är jätte up and coming, men också på väg att breaka på ett väldigt stort plan. Men tanken är inte att det ska bli liksom nästa största festival i världen. Nej. Utan att det fortfarande ska vara på en mera up and coming mellanakt nivå. Just på grund av att vi känner att det fattas lite just den typen av nivå av initiativ. Det finns väldigt många liksom kommersiella stora festivaler som just bokar väldigt mycket för det vi var inne på innan. Så här, nu måste vi sälja de här biljetterna. Och att det, vilket man fattar helt, det är inte som att jag eller att vi sätter någon shade på att folk vill tjäna pengar. Men det vi vill med Sime helt enkelt är att främja ny talang, främja kvinnor, bidra till en mer jämställd musikscen, inspirera och skapa helt enkelt ett initiativ och koncept och plats där personer som verkligen tycker om den här musiken känner sig som hemma.
Men det är ju första liksom lite större evenemanget som ni har då, eller det är ju en festival, det är en endagars festival.
Ja, men det blir som en club edition vi gör på Trädgården den 31 maj, så den är från klockan 5 på dagen till 3 på natten, och just nu så har vi gått ut med 6 olika akter, men det kommer fyllas på med DJs och andra aktiveringar också runt omkring, men planen är att fortsätta göra det här då kommande år.
Om du får drömma om en alltså så här, drömcitat från besökare som har varit där
nu i år.
Ja, exakt. Dagarna efter. Vad vill du att man ska säga om det som besökare?
Att det var en trygg plats som var väldigt inspirerande, kul, upptäckte ny musik, kände mig hemma.
Jag längtar redan efter nästa.
Ja, exakt. Ja, ja. Och då ska jag ringa alla.
Exakt. Fetaste eventet hittills.
Exakt.
Ja, men hur skulle du säga? Du har ju den liksom breda erfarenheten av att skapa events som ni har gjort. Och det här blir liksom en endagarsfestival, klubbkoncept. Men hur skulle du säga att man ska förbereda sig om man ska skapa ett rätt så stort event som till exempel arrangör? Vart börjar man någonstans?
Koncept och idé kanske. Koncept, idé och mål. Och i god tid. Jättebra med jättelång framförhållning. Vilket är så roligt att man säger. För så jobbar man med världens kortaste deadlines ändå. Olika omständigheter. Men det är bra att ha framförhållning. Speciellt om du är ny. Ja. För att bara boka en venue kan ta jättelång tid.
Exakt, den processen.
Ja.
Och sen så är det ju massa grejer till som... Alltså artisterna i fråga, akterna...
Vänta svar, det är väldigt många det hänger på. Att hela tiden vänta svar. Men så här, om det är liksom yngre arrangörer som lyssnar nu som inte är jätte erfarna. Någonting som jag typ inte visste om back in the days. Typ var så här, när du skickar ett mejl till liksom en artist när du vill boka den. Det är väldigt viktigt att det är liksom tydligt och strukturerat. Nästan lite mer som en så här... frågeformulär. Tänk allt du hade velat veta om någon ska boka dig. Det ska liksom finnas liksom i din förfrågan. Att ta saker på mail, att det blir väldigt lätt när man är i början arrangerar saker, så kanske man hojtar på någon vän som är DJ eller någon kompis som är DJ, men så att ta saker på mail och vara väldigt konkret i liksom vad du efterfrågar, datum, tid, spelställe, gager, vad som ingår, vilken teknik som finns på plats, liksom allting ska vara väldigt så här uppradat och liksom snyggt och praktiskt och enkelt så att folk kan se det. För sånt var det väldigt så här lätt, så här små saker att så här missa på i början. Och även med venues och de du pratar med liksom, att det finns tydlighet i liksom kommunikationen och saker att se tillbaka till så att man vet vad som har kommit överens.
Det handlar ju om att effektivisera hela processen. Effektivisera svars processen också på något sätt. Istället för att säga det vore, om du kastar ut en förfrågan och så får du som svar bara det vore kul att spela. Då måste du fortsätta liksom och säga, ja, då är det här som gäller. Och så kommer den till, ja, vad är det för gage på den?
Ja, alltså,
det blir många vändor fram och tillbaka.
Ja,
och...
eller att det blir ett samtal.
Ja,
så här,
exakt.
Ja, ah, jag tänkte att du ska spela på den här grejen. Klick, lägger på. Och så här, det är bra om det kommer ett bekräftelsemail efter det samtalet. Och bara, ja, nice, vad kul att du gick med på det här och det här och det här. Här kommer en sammanställd information så att du har det. För det blir lätt när det är just det här, kontakter, kompisar... och man känner att så här, saker kan missas på grund av det.
Ja, men tydlighet. Vad blir din roll i motfestivalen här nu då?
Alltså jag och Rebecka sitter nästan i typ alla, om allt ifrån konceptutveckling till brand identity, till kurering, sätta partners, allt. Sociala medier. Men vi har ju också, eftersom att vi har ett samarbete med Live Nation och Luger, så jag och Rebecka ingår i ett bokningsteam. Men det är inte vi som just med festivalprojektet. Det är inte vi som skickar ut bokningsförfrågorna till artisterna till exempel. Det sköter de. Vilket är väldigt skönt att slippa. Och ja, vi har ett marketing team från deras håll också. Men vi sitter ju i möten tillsammans med dem och är en del av det. Vi är del av alla delar.
Ni är lite överallt.
Ja.
Din egen del, hur du själv kom in på musiken. Vad grundar sig den i? Vart kommer den ifrån? Vart kommer ditt musikintresse ifrån?
Ja, jag kommer ju inte från en så här otrolig musikalisk familj som har liksom den liksom klassiska. Men jag har äldre syskon som har lyssnat på allt ifrån dancehall, hiphop, reggae, R&B. Jag är ju född 94. Så att jag har ju ändå vuxit upp under så här 90-00-talet. Och det var ju alltså R&B, 00-tals R&B, Usher, alltså allt det där. Liksom. Det var ju verkligen det som spelades hemma. Ja. Så jag tror att det, därför blev det också väldigt naturligt för mig att så här, jag inte blev en techno-tjej. För att det var liksom den typen av musik som fanns i hemmet. Min bror hade en riktigt lång reggae-period. Alltså. Jag tror, det måste vara för att vi hade typ en reggae-klubb exakt under oss.
Nej, var det där ni bodde?
Det är så, eller jag vet inte. Eller nej, hans umgänge också såklart. Liksom, ja. Att han har influerats av dem. Men alltså så här, så det var väldigt mycket reggae-tag hemma. Men ja, så jag tänker att det är det som ändå har nischat in mig på vilket håll jag har gått musikaliskt. Men sen så har det ju såklart... Sen har jag ju dansat sen tidig ålder och när jag brukade dansa så gick jag alltid från houseklasser till dancehallklasser till jazzklasser till ballettklasser. Så jag har ju liksom hela tiden exponerats för olika typer av musik.
Och vart kom DJ-andet in då?
Ja, men det var ju för att Linda och Rebecka började DJ-a och vi började styra våra Ladies Love Hip Hop kvällar ihop. Och då blev det ganska naturligt att jag också var så här, ja men jag testar.
Ja. Men att kurera det då, liksom, alltså dels det tekniska aspekten av att DJa, men också känna av vad ett till exempel dansgolv vill ha eller en klubb vill ha. Hur lär man sig det?
Jag tror det handlar väldigt mycket om mognad och utveckling också och erfarenhet. Jag har spelat på så himla många olika grejer. Katastrofspelningar till liksom otroliga spelningar. Så att så här, och tagit kanske spelningar liksom på privata fester till och med på typ vi säger bröllopsgig och typ sånt har jag kunnat göra ibland. Vilket har gjort så att så här, jag har fått en så stor erfarenhet vad en crowd vill ha, men samtidigt så har ju vi också byggt upp vårt egna namn och vad vi spelar.
Just det, så ni har ändå brandat
setlisten
lite grann utifrån vilka ni är, eller vad ni vill representera.
Ja. Exakt, så att det har ju också skapat så att det ändå blir en mera, när jag ställer mig i ett rum och börjar DJa, såklart att jag vill kunna anpassa mig och se om jag ser att vissa saker går hem mer, att jag kanske kommer tweaka till saker och ting och kanske strunta i att gå över till den här moden som jag hade planerat och fortsätta på den här moden för att det här går hem just nu och de älskar verkligen det här. Men det är ju en balans mellan att så här, vara en crowd pleaser och ha integritet i vad man väljer.
Ja. Och hur stor del av liksom, sättet har du planerat innan i olika sammanhang, och hur stor del tar du in utifrån liksom miljön och känslan?
När jag, Rebecca och Linda spelar tillsammans, då brukar det oftast vara att vi kanske har en settid på cirka 2 timmar till 3. Och då brukar det oftast vara typ att vi checkar in med varandra. Är någon inne på en specifik mode som den känner för just nu? Om någon av oss är det, så brukar det vara att den kanske tar lid och bara så här, oh, jag har verkligen hittat så här jättenya, jättenajsa låtar som passar lite mer för början av kvällen. Så jag vill ta första passet för att jag har en så här inspiration kring den här delen. Och då kanske det blir väldigt naturligt att den personen tar det. Men sen i vissa fall så är det, eftersom att vi har spelat så länge tillsammans, så planerar vi inte alls lika mycket. Det beror på liksom vad det är för typ av gig. Om det är ett jättestort gig som är väldigt liksom viktigt, att det är att så här, varje grej sitter perfekt, så kan det vara mer planering.
Just det. Kommer ni spela på festivalen?
Ja, det kommer vi.
Är ni main act?
Nej, inte riktigt. Men när vi DJ-ar, när liksom alla artisterna är klara, då DJ-ar vi.
När partiet sätter igång på riktigt. Ja, men grymt. Du, Natasha, jättestort tack för ett trevligt samtal.
Detsamma.
Lycka till på festivalen.
Tack så mycket.
Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla, dela, kommentera, för att hjälpa till att sprida kunskapen i musikbranschen. Vi vill också jättegärna höra från dig. Vilka utmaningar står du inför? Vad tycker du är svårt? Vad tycker du är lätt? Vad vill du höra? Vad vill du veta? Vad vill du lära dig? Hör av dig till oss på info@dmgeducation.se. Tack för idag och ha en fortsatt härlig dag.